Obviously, this is does not appear to be a nominal situation.
10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Salto quântico. Salto quântico.
Kvantum, det du inte visste att du ville veta.
Jag funderade på en rubrik för det här avsnittet. Marsfebern stiger. Den röda planeten, här kommer vi. Eller kanske Elon Musks mål, ett steg närmare förverkligande. Ja, jag tänkte alltså ägna det här avsnittet åt en uppdatering av det senaste beträffande vår besatthet, eller vissa personers besatthet åtminstone, med Mars. Elon Musk har alltså nyligen sagt att hans rymdföretag SpaceX ska sända inte mindre än 5 Starship-raketer till Mars inom de närmaste åren. På lite längre sikt planerar SpaceX att etablera en permanent mänsklig bosättning på Mars inom 20 år och föreställer sig en stad med 1 miljon invånare. Det slog mig ändå att det finns en fråga som har förekommit rätt lite i rubrikerna angående allt det här, och det är ju varför. Jag menar såklart för att den finns där, den planeten då. För att citera Edmund Hillary och hans uttalande om Mount Everest. Men det måste finnas flera skäl än så. Mars är nämligen ingen picknick. Att ta sig dit är svårt. Flera storleksordningar svårare än att ta sig till månen. Att etablera en permanent närvaro på Mars, det är ännu svårare. Mycket, mycket svårare. Folk kommer att dö den här gången om vi försöker oss på det här. Mars är dessutom på längre sikt en riktigt asig planet att bo på. Superogästvänlig. Vi ska gå närmare in på det här i veckans kvanthopp, men vi ska också titta på flera andra frågor. Hur realistiskt är det? Är ju en ganska självklar sådan. Välkommen till kvanthopp hur som helst. Jag heter Markus Rosenlund. 5. Vi inleder med nyhetsaspekten. SpaceX, raketföretaget med grundaren Elon Musk vid rodret, planerar alltså att sända 5 stycken av sin nya jätteraket Starship till Mars inom de kommande åren. Det här meddelade Musk tidigare i höstas.
I think we'll be able to launch some Starships to Mars in 2 years. And then if those work out well, and we don't increment the crater count on Mars, then we'll send humans 2 years after that.
Innan vi tar en titt på hur realistiskt det här är, låt oss kolla varför Musk har så bråttom. Grejen är alltså att man inte kan välja och vraka helt fritt när det kommer till att tajma avfyrningar som siktar mot Mars. Man måste vänta på att ett så kallat startfönster öppnar sig. Termen startfönster används inom rymdfarten för att beskriva den specifika period då de förhållanden som krävs för en rymdfärd är optimala. Det här kan inkludera allt från planeternas positioner i förhållande till varandra till väderförhållanden på jorden. Den här gången är det planeternas positioner i förhållande till varandra som är nyckeln. Om man missar det här inom citat fönstret kan man få vänta ett tag tills nästa tillfälle infinner sig. Och det här är man väldigt medvetna om på SpaceX.
The next Mars window, which is in about 26-27 months. We're just about to start. We're at the beginning of a Mars transit window now and they occur every 26 months. So
startfönstret till den röda planeten öppnar sig ungefär var 26 månad när Mars och jorden är i linje på ett sånt sätt att flygningar mellan dem tar minsta möjliga mängd energi och tid. Nästa dylika fönster öppnas alltså 2026. Om SpaceX missar den här tidsfristen, då får man lov att vänta till nästa fönster kring årsskiftet 2029. And lift off. As the countdown to Mars continues. De första Starship-avfyrningarna mot Mars kommer alltså att vara obemannade. Men om de lyckas med att landa säkert på Mars, då är planen att skicka bemannade uppdrag under startfönstret 2028-2029. Om de här första testerna misslyckas, då kommer SpaceX att försöka med nya obemannade uppdrag i startfönstret 2028-2029 och skjuta upp de bemannade uppdragen till startfönstret efter det. Det är värt att notera att just det här kommande nästa startfönstret har en politisk aspekt också. Elon Musk har ju nyss hjälpt till med att säkra Vita huset åt sin kompis Donald Trump och nu räknar han sannolikt med gentjänster. Ska Elon Musk göra allvar av sin dröm om Mars så räcker inte SpaceX egna krafter till för det riktigt. Man behöver stöd och framförallt statlig finansiering. För att inte tala om alla stämplar i alla tänkbara papper som luftfartsmyndigheterna behöver ge innan det kan bli avfyrning. Och nu har Musk den biten som är en liten ask under de kommande 4 åren. Kunde man anta. Antar han åtminstone. Hur som helst så gäller det att smida medan järnet är varmt. Och det kommer SpaceX helt säkert att göra. En helt annan fråga är sedan det här med huruvida det kommer att räcka till. När det kommer till stora visioner är Elon Musk lite av en karikerad version av John F. Kennedy som i början av 60-talet försäkrade att USA skulle placera astronautstövlar på månens yta innan årtiondet var till ända. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Det var ingen liten beställning som presidenten kom med den dagen. Ingenjörerna på NASA måste ha satt morgonkaffet i vrångstrupen då de läste rubrikerna. Han vill att vi bygger vadå? Fram till när då? När det kommer till att landa en Starship-raket, för att inte tala om 5 Starship-raketer på Mars. SpaceX-ingenjörer just nu lite i samma position som kollegorna på NASA var med månraketerna i början av 60-talet. SpaceX har visserligen kommit längre med själva raketen, Apollo-expeditionernas arbetshäst, den väldiga, mäktiga Saturn V-raketen. Den fanns inte ens på ritbordet när Kennedy kastade fram sin utmaning åt NASA den 12 september 1962. Den befintliga Saturn 1 var på tok för klen för ett sådant uppdrag. Så NASA tog snabbt i tur med att rita upp Saturn 5 som med sin 110 meters höjd skulle komma att inneha rekordet som världens största och mest muskulösa raket i mer än 50 år. Starship plus bärraketen Super Heavy klår det här med sina 122 meter där den står på startplattan. Mars-versionen av Starship kan bli upp till 150 meter hög, skryter Elon Musk. Men här är grejen, Sini. Dels är Mars en mycket svårare nöt att knäcka än månen. Och dels är Starship väldigt mycket i prototypstadiet ännu. Den har ju de facto gjort flera provflygningar redan. Men inte en enda av dem till omloppsbana runt jorden ens. Och inte en enda av dem bemannad, såklart. Jag säger såklart, men jag menar SpaceX har knappt ens hunnit få sina Starship-raketer att sluta explodera ännu. Kanske räknar Musk med att han ska få grönt ljus till mycket fler testflygningar nu när Trump återvänder till Vita huset. För den som inte är bekant med SpaceX testpolicy, till skillnad från NASA som omsorgsfullt och omständligt ritar och beräknar och simulerar innan de avfyrar, kör SpaceX med en helt annan metod. De tar vad de har och skjuter iväg det som sådant, fullt medvetna om att det sannolikt slutar med en explosion.
Obviously this is does not appear to be a nominal situation.
Och så kollar de vad som gick fel sedan och gör förbättringar baserat på det. Det är en metod som i princip ger en mycket snabbare utveckling. En evolution alltså. Men det förutsätter att man har en i praktiken bottenlös kassakista, vilket ju Musk har. NASA har det inte, därför har de traditionellt fått ta det säkra före det osäkra. Men Musk får verkligen sätta fart på sprängandet om han ska hinna få iväg 5 stycken Starship till Mars inom nästa startfönster 2026. SpaceX har ju inte ens lärt sig landa sina Starships ordentligt på jorden ännu, för att inte tala om på månen, där en version av Starship ju faktiskt är tänkt att fungera som landare i samband med de kommande Artemis-expeditionerna. Också det är ett projekt som är väldigt mycket på ritbordet i dagens läge. Och det är lite knepigt det med tanke på Mars. För månen är i praktiken en obligatorisk övning. Ett första steg som vi måste lära oss ta innan vi kan ta steget fullt ut till Mars. Eller så tänker Musk väldigt mycket outside the box här. Kan det vara så att han planerar att fortsätta köra med sin beprövade metod att låta saker och ting krascha tills ingenjörerna får saker och ting under kontroll, fast på Mars den här gången? Och ja, no, varför inte? Mars är långt borta. Man kan i princip köra skrotrally så mycket man vill med sina raketer där borta, utan att det angår någon desto mer. Så länge man nu åtminstone inte landar på Curiosity och Perseverance, NASAs två små gulliga rovers som rullar omkring på Mars just nu. Ja, apropå NASA och deras sexhjulingar, det är ju ett utmärkt exempel på NASAs filosofi när det kommer till Mars. NASA med sina ständigt krympande resurser har lyckats med den fantastiska bedriften att med säker hand landsätta fjärrstyrda fordon på Mars och köra omkring med dem där i åratal. Allt det här för vad som är kaffepengar i rymdsammanhang.
The perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet.
Och allt det här dessutom med yttersta respekt för själva Mars och de eventuella endemiska livsformer som kan finnas där. Ja, det är ju alltså uttryckligen syftet med Curiosity och Perseverance att leta efter tecken på tidigare mikrobiellt liv på Mars, eller vem vet, rent av nuvarande liv. Alla sådana här hänsyn flyger ju raka vägen ut genom fönstret om Elon Musk får som han vill. Musk har upprepade gånger sagt att hans mål är att terraformera Mars. Det vill säga göra planeten mer lik jorden och därmed mer gynnsam för mänskligt liv. Vilket mer eller mindre garanterat skulle ske på bekostnad av det eventuella inhemska utomjordiska mikrobiella livet som kan tänkas finnas där. För att terraformera Mars har Musk föreslagit en rad olika metoder. Ett av de mest kontroversiella knepen skulle gå ut på att detonera kärnvapen över Mars poler. Mars polarområden är täckta av is, närmare bestämt en blandning av vattenis och koldioxidis, också kallad torris. Teorin är alltså att man skulle detonera kärnvapen över de här ismassorna, vilket skulle få hettan från detonationerna att förånga isen och frigöra enorma mängder koldioxid och vattenånga. Det här skulle mer eller mindre över en natt göra den tunna Marsatmosfären mycket tjockare och skapa en växthuseffekt, vilket i sin tur skulle höja på temperaturen på Mars. Mars är nämligen en iskall planet. Mars ligger i genomsnitt cirka 78 miljoner kilometer längre ut från solen jämfört med jorden, så solen värmer mycket mindre där ute än här hos oss. Medeltemperaturen på Mars är omkring minus 65 grader Celsius och vid polerna kan det bli ända ner till minus 125 grader Celsius under vintern. Allt det här har främst att göra med Mars atmosfär som alltså är mycket tunnare än jordens atmosfär. Lufttrycket på Mars vid markytan är bara omkring 0,6% av det atmosfäriska trycket vid havsnivån här på jorden. Med andra ord, det atmosfäriska trycket på Mars motsvarar lufttrycket på en höjd av ungefär 35 kilometer här på jorden. Det är mer än tre gånger Mount Everests höjd och mycket högre upp än passagerarplanens flyghöjd här på jorden. Dessutom består Mars atmosfär mestadels av koldioxid till ungefär 95%. Resten är ett hopkok av små mängder andra gaser i stil med kväve, argon och pyttesmå mängder syre. Trots att Mars atmosfär nästan helt och hållet är koldioxid är den så tunn att Mars inte kan behålla någon värme på samma sätt som jorden. Atmosfären är för övrigt också för tunn för att skydda planeten och dess framtida eventuella invånare från skadlig solstrålning. En annan grej att hålla i minnet är att den tunna atmosfären inte tillåter värst mycket flygning, åtminstone om det involverar vingar med flygplan av den sort som vi har här på jorden. Fast i och för sig NASA bevisade ju att man kan flyga med små drönare på Mars i stil med den obemannade minihelikoptern Ingenuity.
Ingenuity really opened the door for aerial exploration on Mars.
Men från det här är steget ännu långt till fullskaliga helikoptrar för Mars inrikes flygtrafik. Men låt oss ändå säga att Musk eller någon annan lyckas åstadkomma en förtjockning av den marsianska atmosfären med en värmestegring som resultat. Det här skulle ändå inte vara någon bestående lösning. Inte ens om man lyckades blanda in nog med syre i den nya atmosfären för att göra den andningsbar. Det här har att göra med två olika faktorer. Först och främst Mars ringa storlek. Mars är mycket mindre än jorden. Mätt enligt volym är Mars bara omkring 15% av jordens volym. Det innebär att du i teorin skulle få plats för mer än 6 stycken Mars inuti jorden. Mars massa är bara en tiondel av jordens, vilket leder till att Mars tyngdkraft bara är cirka 38% av jordens gravitation. Väger du 100 kilo här på jorden, då skulle du väga 38 kilo på Mars. Det här låter kanske lockande för en viktväktare, men längre vistelser i svag gravitation gör människor sjuka, det vet vi. Ett ännu större problem är ändå det faktum att Mars svaga gravitation gör att planeten har svårt att behålla en atmosfär. Lättare gaser tenderar att fly ut i rymden som ur en läckande ballong. Redan det här skulle göra det mycket svårt att skapa och upprätthålla en tjock, beboelig atmosfär. Lägg sen till den andra försvårande faktorn som jag nämnde. Och det är att Mars saknar ett globalt magnetfält i stil med det som jorden har. Vårt magnetfält skyddar inte bara oss från de farliga laddade partiklarna från solvinden. Det hindrar dessutom solvinden från att bokstavligen blåsa bort vår atmosfär. På Mars, som alltså saknar ett sådant skyddande magnetfält, har solvinden gradvis eroderat bort större delen av planetens ursprungliga atmosfär. Och den skulle göra det igen om en ny tjock atmosfär uppenbarade sig. Betyder det här då att det är omöjligt att terraformera Mars? Inte egentligen, men med den tidtabell som de mest entusiastiska marsfararna föreställer sig, inklusive Elon Musk, är det nog fullkomligt orealistiskt. Mars svaga gravitation, obefintliga magnetfält och mer eller mindre odugliga atmosfär till att börja med är ändå bara en bråkdel av alla utmaningar som väntar den som på allvar vill etablera en mänsklig närvaro där borta på Mars. Det är mer eller mindre oundvikligt att de som tänker sig att åka till Mars och spendera längre tider där, åtminstone till en början skulle vara tvungna att tränga ihop sig i små underjordiska baser för att skydda sig mot strålningen från ovan. Jag har gjort ett tidigare avsnitt om de praktiska utmaningarna med att kolonisera Mars. Du hittar det på Yle Arenan om du vill fördjupa dig i det här. Men låt oss bara säga som så i det här avsnittet att det skulle bli rent ut sagt miserabelt för de första bosättarna, pionjärerna alltså. Sannolikt med cancer, depression och hunger som ständiga gäster. Experterna anser ju ändå på det hela taget att vi kommer att landa på Mars och sannolikt etablera någon sorts mer eller mindre permanent närvaro där. Och jag tenderar ju att hålla med. Men det kommer inte att ske enligt den tidtabell som Elon Musk har lagt fram. Jag skulle vara väldigt förvånad om SpaceX faktiskt får iväg de där 5 Starship-raketerna som planeras för nästa startfönster 2026. Och utsikten för bemannade landningar under nästa startfönster 2028-2029 är nästan obefintlig. Tekniken är helt enkelt inte mogen ännu i det skedet och kommer knappast att vara det inom det här årtiondet. Man ska alltid ta Elon Musks tidtabeller med en skopa salt. Tidigare erfarenheter visar det mer än tydligt. Men jag sa det att jag skulle försöka besvara frågan som förvånansvärt få ställer just nu, nämligen varför? Varför är Elon Musk och så många andra fullkomligt besatta av Mars? Edmund Hillarys Mount Everest-svar för att det finns där måste ju tas i beaktande här. Strävan att nå Mars är i enlighet med vår mänskliga drift att utforska och erövra nya världar. Lite som 1400-talets upptäcktsresande som blickade ut över oceanerna och undrade vad som fanns på andra sidan. Ett annat svar på varför kunde tänkas vara ekonomiska möjligheter. Också om det är väldigt spekulativt i dagens läge kan Mars erbjuda långsiktiga ekonomiska fördelar genom gruvdrift, diverse teknologiska patent och rymdturism till och med. Företag som SpaceX med planer på interplanetär transport och handel ser koloniseringen av Mars som en potentiell marknad. Men sen har vi också svaret på frågan varför som jag mest oroar mig för. Greta Thunberg säger ju att det inte finns någon planet B. Men frågan är om det inte är exakt så som Musk och många andra ser på Mars. Många ser koloniseringen av Mars som en gardering inför globala hot här på jorden, som klimatförändringar, kärnvapenkrig eller asteroidnedslag och vem vet vad. Genom att etablera en självförsörjande civilisation på en annan planet skulle vi i princip kunna säkerställa vår arts långsiktiga överlevnad. Åtminstone för de familjers del som har råd med biljetten. Vi kan ju avsluta med ett citat från den brittiske astrofysikern Martin Rees, den 15:e Astronomer Royal. Så här skriver han i boken On the Future, Prospects for Humanity. Det är en farlig missuppfattning att vi skulle lösa några problem med att åka till Mars. Vi måste fixa våra problem här hemma innan vi åker någon annanstans. Att få bukt med klimatkrisen kan tyckas vara en enorm utmaning, men det är en picknick i parken jämfört med att omvandla Mars till en miljö där vi kan leva. Amen till det, säger vi här på Kvanthopp. Och det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt hittar du igen nästa lördag på Yle Arenan. Markus Rosenlund, så heter jag som nu tackar för sällskapet och säger hej så länge. Ha det bra!